den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet. Ja, vi är ju det.
Det är fnittrig stämning idag.
Det är det verkligen, men det är ju för att vi har haft ett fnittrigt samtal.
Ja, verkligen.
Som vi älskar. Och ja. Livshjulet har funnits, kan man säga, med dig och mig i en vecka nu.
Ja, vi är liksom fortfarande nykära i livet, konceptet. Ja, men lite varandra också kan man ju säga.
Ja, gud ja.
Men du, det här idag, det här sänds ju på skärtorsdagen.
Ja, det gör det.
Det är det ju idag, fast det är ju inte det idag, för vi spelar in en annan dag.
Men... Såklart, men det sänds på skärtorsdagen och vi har hela påsken framför oss. Och vad känner du för det? Du bara skrattar.
Ja, alltså så här, mellan det att jag själv liksom blev typ hyfsat vuxen och att jag fick barn, så har ju inte påsken betytt absolut någonting för mig. Alltså absolut, absolut ingenting. Nästan bara mer bök, att man liksom... Bök med att det ligger något litet måste. För det är alltså så här, från uppväxt och allt sånt där, så har det kanske för mig varit så att det känns som att påsken ska vara speciell.
Du och
ska...
vilka måsten finns det? Har det funnits på påsken?
Påskmat. Alltså man kan liksom inte bara käka en pasta bolognese. Nu är jag vegetarian, så det gör jag inte i alla fall. Men alltså, förstår du vad jag menar? Man har inte bara kunnat äta en hamburgare, utan det ska vara...
Påsklammet ska slaktas.
Ja, eller köttbullarna. Sen har vi också bott i USA. Och där blev det ju också så där...
Easter.
Ja, det är ju stort där. Men samtidigt är det som att det pågår så mycket saker, så att man behöver inte ha så mycket påsk hemma. Utan man kan liksom gå utanför dörren, så är det påskharar och folk påskpyntar och så här. Man är lite, nu känns det som att det är lite mer upp till mig den här påsken.
Ja, speciellt eftersom att vi befinner oss i de konstiga tiderna vi gör, så får man ju se till att göra det lilla man kan i liten skala.
Ja, men vet du också vad som påverkar? Att barnen går på förskola. Så nu har ju de preppat påsk. De har ju preppat påsk ett tag.
Och men då gör de också påskiga saker på förskolan.
Ja, men, jo, precis. Men det måste man också lite anamma hemma. Man kan ju inte helt säga, ja, det där får ni pyssla med på förskolan.
Nej.
Jag bryr mig inte. Utan nu måste vi ju så här, nu påskpysslar vi hemma också. Men för mig påsken är nog så här, ja, men det är nog något jag gör för barnen. För annars är jag inte en påskfirare.
Nej.
Vad är påsken för dig?
Alltså, jag är nog lite tvärtom. Ja. Att jag tycker att vissa högtider, typ jul, den är ganska... stressig för mig. Men påsken däremot, i och med att jag har bott i Stockholm sedan jag var 22, så har jag nästan varje påsk åkt hem till Jönköping. Och för min mamma fyller år runt påsken.
Ja,
ibland
okay.
på, alltså i samband med påsken.
Ja.
Men så har vi oftast, ofta på långfredagen faktiskt, firat henne och gjort en liten påskbuffé. Så enkel påskbuffé. Ja. Och sen så har vi en stående rätt på den, och det är desserten som är toskakaka.
Mm. Det är ju jättegott.
Så gott, som mamma bakar själv. Och nu så, imorgon faktiskt blir det ju då. På långfredagen kommer min mamma och ska stanna i en vecka.
Just, hon ska stanna lite längre, ja.
Mm, så då ska vi ha påsk, och då har jag lovat mina barn att baka en påsktårta.
Är det toska då som...
Nej. Ja, men det får hon stå för. Men de vill också ha en påsktårta med, du vet, små marsipankycklingar och sånt.
Oj,
så jag tänker,
gott.
Jag tycker inte det är jättekul att laga mat.
Nej.
Alltså så här, jag kan, men jag tycker inte det är svinkul. Men lite ägghalvor, några köttbullar, men så får den här påsktårtan bli en ny tradition i barnens liv, att på påsk äter vi alltid en sån.
Ja, så men du, jag kanske snor den.
Ja, men det tycker jag. Du, och jag tänker att med det så ska vi... det är Elaine Eksvärd som är gäst den här veckan.
Underbar människa.
Ja, vi tycker så mycket om henne.
Alltså vi tycker så mycket om henne. Och man ser ju så mycket av henne i media.
Mm.
Och där är hon ju väldigt korrekt på något sätt. Alltså superhärlig och bra och säger alltid vettiga saker. Men hon är ganska korrekt. Och när jag träffar henne varje gång så blir jag... alltså jag har ju träffat Elaine massor med gånger. Jag har till och med gett henne ett jättestort fint pris när jag var ordförande i Läkerol Voice of the Year. Så fick hon det priset. Och varje gång jag träffar henne liksom live, så blir jag så här, påminn om att hon är så jävla skön.
Ja, men alltså, hon är det. Och det
kommer väldigt osorterat. Alltså det är inte alls den där liksom PK-människan som man ibland kanske ser och tänker att hon måste ju göra allt korrekt alltid. Liksom. Och det blev ju det här samtalet ett väldigt tydligt tecken på.
Ja, hon är ju väldigt öppen med det.
Väldigt öppen. Ja, men alltså, jag vet inte, jag tycker inte det finns så himla mycket att prata om mer än att vi bara ska presentera Elaine Eksvärd i all sin prakt.
Det tycker jag verkligen, och det här är ju ett samtal som jag tänker kan ändå väcka lite känslor och prata vidare om dem,
ja.
På Livshjulet Manna och Claudia på Instagram. Vi
absolut.
Försöker ju att bygga upp ett litet community där. Eller vi försöker inte, utan vi ska bygga upp ett litet community där.
Där ska det pratas, diskuteras, önskas om kommande samtalsgäster.
Teman.
Teman, precis. Det här är ju en podd som liksom inte bara handlar om att ta in folk som man redan vet vilka de är. Utan människor som kanske har varit med om saker som man är bekant med och nyfiken på.
Mm. Och vi är ju högst medvetna om att vi kan bli bättre och vi... Pratar ju faktiskt...
Nej, det vill jag inte.
Okej, okay, jag pratar bara för mig själv. Och Elaine pratar ju också om det, liksom, det här med att kunna ta kritik och att det inte alltid är så lätt. Men om vi får det i skrivet form på våran Instagram så kanske vi kan landa det där lite, sortera
lite. Så kommer vi
lite.
Inte så här blocka er.
Utan nej, vi kommer... och vi kommer inte göra några så här dra några personliga vendettor i podden.
Nej, vi kommer inte copy-pasta er text och liksom lägga upp den offentligt.
Nej, exakt.
Nej, men så här, kom med tankar och åsikter och tyck och tänk. Det vill vi ha. Det behöver vi.
Ja, verkligen. Mm. Men nu, Elaine. Det var så kul när du kom in, Elaine, och du sa det. Ja, men vad roligt att två personer som jag tycker om har hittat varandra. Ja. Nu känner jag bara att vi är tre personer i det här rummet.
Det kanske blir en till podd här.
Så gillar man
det. Ja, nej, faktiskt inte. Det var ju så vi började, så varför inte?
Exakt, snacka snyggt om livshjulet.
Så meta.
Sjukt meta. För du är ju en poddare, Elaine.
Yes.
Nu. Och har en stor podd. Jag kollar upp dina siffror.
Gjorde du? Jag vågar inte kolla på de där listorna, för jag får alltid... Hur går det? Berätta.
Det går bra. Den går bra. Den är också gröna siffror, vilket innebär att...
Så du borde få bra betalt för dina samarbeten.
Ja. Mm. Jag bara, såg ni hur frågan det var?
Du körde det. Förlåt?
Ja, precis. Förlåt.
Men det vet ju alla också, som liksom min andra podd som Elaine har gästat, att du är inte så bra på...
Och räkna.
Räkna, eller att det är inte du som sköter de grejerna.
Nej, Gustav, min man, sköter alla samarbeten och sådär. Så att när det gäller Snacka snyggt-podden så gör han det med. Jag snackar och han räknar. Det är en jättebra
men
balans.
Men gillar du pengar?
Vad nervös jag blev.
Ja. Nej,
jag gillar verkligen inte pengar. Men jag vill ha så pass mycket så att jag slipper tänka på dem.
Ja.
För jag, det är en så här moment 22. Så när jag var liten så var det alltid så här ekonomisk stress. Och det ville jag inte ha när jag var stor. Så då insåg jag att då måste man ha pengar.
Så, för det känns som att ni har ju ett fint hus. Och, ja, men det, är så här, det känns som att ni, har liksom, ni har det ju bra.
Ja, ja. Absolut.
Men det är ändå inte så där att du liksom, om jag gör det här då kan jag dra in de här.
Jo.
Men du vet inte hur mycket du drar in.
Nej. Jag kollar på alla bolag. Jag vet att förra året var det väl typ så här en fjärdedel. Det tycker jag var lite kul. Alltså så här, oj. Här blev det tack för alla under pandemiåret.
Ja.
Men och så blir jag ändå glad att jag fortfarande ler. För då tänkte jag, men då får man väl så här, jag vet inte, ska man börja jobba på Coop igen? Eller kan jag extra knäcka på det lokala fiket för Marias bak? Jag insåg att det finns mycket som jag skulle kunna tänka mig göra ändå.
Du är ganska prestigelös.
Ja, jag bryr mig inte så mycket. Jag behöver inte, jag har aldrig, alltså... För mig är pengar ingen statussymbol, utan det är frihet.
Mm, mm.
Så jag har inte så här märkeskläder, vilket man får ha.
Mm.
Men jag vet inte vad jag har för byxor på mig just nu. Men de är sköna. Men ibland kan jag tro att jag inte har kläder för att vi inte har tvättat på länge. Det är Gustav som är tvättkungen hemma.
Ja.
Så då kan jag handla bara, men jag har inga kläder. Och sen så står en hög med ihopvikta grejer som Gustav har gjort sen när jag handlat dem.
Men du känns alltid som att du är så snyggt klädd. Så det måste
Eller tack, vad kul.
Ja, nej, men verkligen. Mm. Så det känns ju ändå som att det finns någon tanke. Finns det ingen lust i det där då?
Jo, men det gör det. Men jag tycker om fina kläder, men jag tycker inte om att hitta dem.
Nej,
och du vill ha dem. Du skulle vilja ha en stylist.
Ja,
som gick runt,
det skulle jag jättegärna.
Men varför har du inte det?
Jag har försökt. Och skaffa en stylist.
Sådär. Men de gav upp eller?
Nej, jag vet inte. Ja, men de har de mycket större konton. Jag tror att de tackar ja efter hur stor man är i sociala medier.
Jaha. Men du är ju stor. Du har ju nästan 130 000 följare på Instagram.
Ja, och sen så har ju Kinsa 2 miljoner.
Ja. Fast hon har väl ingen stylist. Hon är så...
Nej, hon är
hon föddes med det där.
Ja, men Margora, hon har, vad hon där, 1 miljon.
Nej, hon har 400 000 ungefär på Instagram.
Men är det inte lite show me the money om du betalar en stylist så... Eller nej. Du menar att de jobbar gratis om du har ett stort konto?
De vill synas med rätt personer kanske.
Ja, men jag tror det.
Men så du känner dig som rätt person i alla lägen.
Gå in på Instagram och kolla på Elaines kameltå häromdagen.
Ja, ja men precis. Hjälp mig. Hjälp mig.
Ja, det var ju en underbar post.
Ja. Ja, det var
vad hände där?
Nej, men jag tyckte att jag var så fin. Jag gillade verkligen kontrasten i blicken. Och bara, fan, det är så jävla cool. Och så kollar man ner så bara, det där var den största kameltån historien har skapat.
Men ingen man med skymtande penis längs benet hade ju skämts.
Exakt.
De hade bara,
ja.
Här är jag.
Nej, men det jag tycker power pussy liksom.
Ja. Det är no du tog shame det till en ny nivå.
Ja, ja, ja. Jag tycker det är helt rätt. Så att jag behöver hjälp. Ja. Det här är egentligen en annons.
Just det. Ja. Vi tog in Elaine för att hon behöver hjälp med lite grejer. Så det här är första punkten. Elaine behöver hjälp med stylist.
Men du växte ju upp i Bredäng med både din mamma och din pappa.
Nej, jag växte upp så här. Mamma och pappa separerade när jag var 2 år.
Ja.
Så varannan helg bodde jag i Rinkeby.
Och där bodde din pappa?
Ja, och eller sen så resten av tiden i Bredäng. Så jag uppväxte i Rinkeby och Bredäng.
Just det. Mm. Och du släppte ju, jag har ju läst din bok Medan han lever.
Ja.
Och vilket... Jag gjorde också ganska tätt in på att jag själv skulle bli mamma.
Oj, vad jobbigt.
Ja, jag trodde till och med det var när jag var gravid.
Ja.
Och det har präglat mitt föräldraskap väldigt, väldigt mycket. Vilket jag också upplever att många jag har pratat med. Att det har, ja, men det är ju en stark bok liksom, såklart.
Just det.
Och du släppte, och för lyssnarna då som inte vet, så handlar det ju om din uppväxt och att din pappa förgrep sig på dig.
Just det.
Och nu har du släppt en uppföljare.
Ja.
Är det i höstas?
Just det, Överlevare.
Ja, kan inte du bara berätta? Jag har inte läst den boken än.
Nej, det är
än.
Ingen fara. Jag ska skicka den till er. Den, så här, när MeToo kom så var det väldigt många som bröt tystnaden. Men, och det är ju bra, men man pratar inte så mycket om, och sen då?
Mm.
Och lever med alla konsekvenserna av barndomen. Jag var väldigt arg under MeToo och var, alltså bråkade väldigt medialt. Det kom tillbaka... Det som en psykolog berättade för mig när jag var tonåring och tidig 20-åring, att hon tyckte att jag borde utredas för borderline. Och det är tydligen någonting som kan vara förekommande. Alltså väldigt många som har borderline har en historik av sexuella övergrepp som barn, att man blivit utsatt för det. Och borderline är att man inte fixar gråskalor, utan antingen är du min vän eller fiende.
Mm.
Och under MeToo så var vi flera... stora profiler som var med i alla bråk. Liksom. Det där triggades igång. Men sen kom corona och lite mer självreflektion. Och det var så jäkla skönt. Jag bara insett att jag orkar inte bråka.
Mm. Vad var det för typ av bråk?
Nej, men det var allt ifrån den här låten Knulla barn. Åh, den får inte finnas på Spotify. Eller vad kunde det vara mer? Bara?
Var du också en av de som var ute och stöttade Cissi Wallin till exempel? I hennes kamp och Lulu Carter.
Ja, ja. Mm. Ja. Nej, men precis. Så att det var, och om det var någon tränare som kanske var pedofil, eller jag kommer ihåg att jag hörde av mig till Thomas Mattsson och tyckte att en krönikör på Expressen var olämplig. Liksom så här lite deplattforming. Och jag var med i P1 söndagsintervjun igår, då Martin Wiklin läste upp ett inlägg jag hade skrivit 2018. Jag sa, åh herregud.
Du var arg.
Ja, ja, ja. Det är som en helt annan person. Så att för mig var det att jag ventilerade väldigt mycket då, som jag hade behövt tagit med en psykolog. Och kanske inte publikt. Så nej, men det är väldigt skönt alla annat att sett det. Och det är väldigt fint att folk har förståelse för det. Och man får vara med fortfarande. Mm. Och sitta med här i er podd och liksom...
Fast du har varit så arg med det, eller?
Ja, precis.
Men får man inte vara arg då?
Jo, men det tycker jag. Men jag tycker att man kan välja sina strider. Och sen så kanske inte vara så kategorisk. Mm. Istället för att berätta hur en person är och menar, så kan man fråga, vad menar du?
Men då har ju du sagt att du har varit väldigt svart eller vit.
Ja.
Och att det är resultatet av också det du har varit med om. Du har svårt att sortera där.
Exakt. Nu har det blivit mycket bättre. Men jag skrev överlevare för alla vi, oavsett vad vi har varit med om under barndomen, lever ju med konsekvenserna av det i vuxenskapet. Och jag hade en jättestor kris med min man då vi levde separerat i 1 år. Mm. Och jag liksom, vi hade Matteo varannan vecka och jag hade inga känslor för min man. Och,
men det här var inget du delade med dig av?
Nej, det gjorde jag inte. För att vi var ju mitt i krisen. Och det är ingenting så här, hej bloggen! Nu. Alltså.
Det hade varit min tur igen den här veckan.
Ja, men precis. Mm. Nej, så att, nej, men det var otroligt jobbigt för att jag kände mig inte kär i honom. För att han följde inte med mig till en rättegång jag hade mot min pappa. Men jag hade heller inte bett honom att följa med. Mm. Så då blev jag liksom kategorisk.
Allt det hamnade på den enskilda händelsen liksom. Då gick han bort helt plötsligt.
Ja, precis, så. Dra åt helvete. Ungefär så. Och också vänner så här, aha, nej du inte. Nej men hej då.
Alltså, antingen är du med mig eller emot mig.
Ja, och det, då ville jag skriva överlevare efter det. För jag märkte att det här är inte jag, utan det här är en konsekvens av min barndom.
Mm.
Så att har du levt med alkoholiserade föräldrar, blivit misshandlad, sexuellt utnyttjad under barndomen, så följer vissa trådar med en i vuxenskapet. Och jag vill inte att min pappa ska ha den påverkan på mig. Nej. Utan jag vill förstå, vad är jag och vad är konsekvensen av min barndom? Jag var nära att skilja mig på grund av det jag var med om under barndomen. Alltså, jag var nära att begå självmord. Jag hade svårt att säga nej till sexuella inviter. För jag visste, så skulle man ju inte göra. Så att, vad är du och vad är din barndom? Det tror jag alla som haft en traumatisk barndom vill veta. Och därför skrev jag överlevare för att nysta i det.
Vad var det som gjorde att du inte tog steget hela vägen och att ni skilde er? Eller vad var det som att ni gjorde det? För det var väl, ni var väl två, tänker jag kanske.
Ja, nej, men det var att jag insåg att jag såg saker från Gustavs perspektiv. Han följde inte med mig till rättegången för han trodde inte att jag ville ha med honom att göra. Så att det är ju en poäng.
Jag kan inte läsa tankarna.
Nej, men precis. Och jag kommer ihåg den terapisessionen hos parterapeuten. Då var jag fortfarande så här kategorisk och jag var höggravid med... Vem av barnen var det nu då? Pascal, 3 stycken.
Men då levde ni ihop igen?
Nej, men nej. Vi låg lite grann.
Ja, men ni har barn, annars, ni... annars blir inga barn, det
nej,
har jag
nej,
lärt
men precis,
mig.
Precis.
Men Pascal är yngst,
ja.
Och så har ni Evelyn, så ni hade två barn då?
Ja, vi hade Evelyn och Matteo.
Ja.
Och så säger psykologen så här, nu behöver vi prata om er kris här. Vad är du besviken på, Elaine, och varför har du velat leva separerat? Jag bara, men han frågade inte om han ville, om jag behövde hans stöd i rättegång mot min pappa. Och det här skriver jag med överlevaren. Mm. Eller överlevare heter den. Mm. Och då säger han, ja men jag trodde inte att du ville att jag skulle följa med. Och då får jag sånt utbrott och bara titta på psykologen och bara, fast då är ju han dum i huvudet, den här mannen som jag sitter bredvid. För då kan ju inte vi vara ihop. För jag såg det ju ett hypotetiskt plan, att om en kvinna som blev sexuellt utnyttjad av sin pappa från att hon var 2 år till att hon var 10 år ska möta honom i rättegången efter att inte ha sett honom på 15 år, det är klart att man följer med. Men jag tog inte in perspektivet hur avvisande jag hade varit mot Gustav. Mm. När han kom in i lägenheten så var det som att det kom in corona i lägenheten. Alltså så här, han kändes inte jätteönskad.
Nej.
Så då vändes jag bara, just fan. Det var verkligen skygglapparna på för mig och jag såg bara allt ur mitt perspektiv.
Kan ni prata om det här idag?
Ja, absolut. Och han är ju en hjälte. Fan, helt sjukt att han fortfarande är tillsammans med mig. Jag hade aldrig orkat. Du tar ditt pick och pack och dina trauman och dra åt helvete. Alltså någon måtta får det vara. Ja. Alltså lite så.
Men så ni levde isär i ett år?
Ja.
Och sen började du känna liksom, men jag är nog lite kär.
Eller? Men jag var ju det hela tiden. När vänner sa, men vore det inte bra om han fick träffa någon annan? Jag bara, nej men då måste jag döda den kvinnan. Mm. Alltså, så, då är det så här, är du inte lite kär i honom fortfarande? Jag är jättekär i min man.
Efter rättgång mot din pappa, hur ser relationen ut med hans sida? För den skriver du om i din första bok. Om.
Ja, precis. Och i andra boken berättar jag det, att de var ju där och skulle stötta mig när Medan han lever kom ut. Och den heter Medan han lever för att väldigt många överlevare berättar vad de har varit med om när förövaren död.
Mm.
Men jag ville berätta när min pappa lever. För att han ska fan ha med sig skammen med i graven.
Mm.
Och då, de har ju tystat mig hela min uppväxt. Men sen när de inte hade något val, så på dagen boken skulle komma ut och jag skulle vara med i tv, så sa de, vi stöttar dig. Och jag var så här, och det var så konstigt, då blev jag så arg och sa, ja det är klart ni gör det nu. Ni har haft det, så räknar jag upp hur många tusen dagar de har haft chans att stötta mig. Så jag har ingen kontakt med min farbror eller faster.
Jag tänker som din mamma som försökte få ensam vårdnad om dig och som förstod att det var någonting som inte stod rätt till. Jag har ju en son och en dotter själv. Alltså att leva med att ens barn har blivit sexuellt utnyttjad. Hur liksom är det för din mamma? Det ska jag ju fråga henne såklart. Men pratar ni om det?
Ja, inte så mycket. Men hon är så här, hon är rädd för att träffa min pappa. Hon vill inte springa på honom. Och jag säger, varför då då? Och hon sa, jag är rädd att jag måste döda honom. Alltså, vem känner inte så? Alltså det är ju... Så hon jobbar väldigt mycket med sin ilska. Klart hon inte skulle göra det, men hon jobbar väldigt mycket med sin ilska. Alltså, att som mamma eller pappa bara veta att det finns en vuxen person som har haft ett barn varannan helg, visat personen porrfilmer, tagit hem prostituerade, tvingat barnet att sova i sängen. Alltså jag vet inte hur... Jag har ju blivit sexuellt utnyttjad, men det värsta, det skulle vara mina barn blev det. Jag kan inte föreställa mig, så hon har det ju mycket jobbigare än jag har. Så hon har jobbat väldigt mycket med att hantera ilska och liksom inte ens tänka på honom, för det går inte.
Har du varit arg på din mamma någon gång för att hon inte kunde skydda dig?
Alltså... Nej, för jag har ju sett hur hon har försökt hela min uppväxt. Så att, det är väl mer hon som har varit ledsen för att inte jag har berättat alla gånger hon har försökt. Så att hon har varit riktigt toppen. Liksom, jag vet så många överlevare vars mammor har valt att inte tro på sina barn när de har berättat.
För det gör för ont typ, eller?
Ja, eller för att de är för dumma i huvudet. Ja. Alltså empatistörda morsor som väljer att leva med en man som har våldtagit dina barn. För att du vill att ni ska fortsätta vara gifta. Alltså, det är så många, jag har ändå haft det bra. Jag hade ju en mamma som stod upp för mig. Om vi tänker på Patrik Sjöberg alltså, och flera som hade mamma som visste men ändå valde att leva med en förövare. Alltså det blir sånt svek. Så att jag brukar säga att det värsta jag vet det är pedofiler. Och det näst värsta är de som blundar för pedofiler. Det är någon film där de säger it takes a village to protect a child. Men it takes a village to molest a child också.
Mm.
Det krävs inte en förövare. Det krävs väldigt många som blundar. Så att det är att vi bara kan prata förebyggande med våra barn. Och kolla lite med lärarna hur de jobbar och respekterar barns integritet. Och hjälper barn att respektera varandra.
Men det vet jag sa när mina barn började förskolan. Att så här, jag vill inte att... Och det här kan ju vara liksom diskriminerande, men jag vill inte att om ni har någon man som jobbar där så vill inte jag att de byter blöja på mina barn. Och jag vill inte att några vikarier, utan bara fast personal med kvinnor. Och det kan ju vara så här, det var ju samma sak när jag skulle föda mitt äldsta barn, så ville jag inte att en man skulle förlösa mig. Jag känner så här någonstans, absolut det är diskriminerande mot män, men någonstans så känner jag att då får en vuxen person bli kränkt. För att skydda ett barn liksom. För att de flesta, och det här kanske blir ramaskri då, men är det inte så att de flesta pedofiler är män?
Jo.
De flesta män är inte pedofiler, men de flesta pedofiler är män.
Exakt, ja det är väl så här 2% av befolkningen som har en sexuell tändning på barn.
2%?
Ja, så är det så här, de finns inte i busken där ute, utan de finns i våra familjer. Alltså sannolikheten är större att det är någon vi känner än att det är någon förövare på förskolan. Men är på förskolan så är det ju oftast en yngre man, vikarie, som det är. Och de byter oftast förskolor, så att det är ju... Det är någonting, det är inte vanligt förekommande, men när det händer, så jag har ju också sagt så. Men jag brukar säga det att ibland får man trampa på vuxnas tår för att vara rädd om barnens tår.
Men du använder ju också ord som psykopat och narcissist när du beskriver din pappa. Och vi kommer ju framöver att tillägna minst ett helt avsnitt till att utbilda våra lyssnare och oss själva om de här farliga människorna som lever verkligen mitt ibland oss. Och utöver de här fruktansvärda sakerna som din pappa utsatte dig för, vad skulle du säga hans tydligaste psykopatiska drag?
Det är att han kan absolut inte erkänna att han har fel.
Han har ingen självinsikt.
Ingenting. Nej, utan han erkänner när han blir påkommen, när det liksom utom rimliga tvivel är vi har sett den här filmen.
Man måste samla bevis.
Ja, alltså när de, han sa nej, hon ljuger. Han sa ju till och med när jag var så här 4-5 år gammal. Han lärde mig att sjunga en sång om min moster. Att hon var tjock och fet på alla vis. Och när mamma konfronterade honom, jag kommer ihåg det, jag var så här 4-5 år. Och så sa hon, varför lär du Elaine den här sången? Och han sa då, vad är ändå en 35-årig vuxen man säger, nej hon ljuger. Och det var så traumatiskt för mig.
Tänkande.
Ja, jag hade inte ord på det, men jag stod i det här. Jag kommer ihåg att det gjorde jag inte alls. Det var han som sa, men jag visste inte. Och det var min pappa, han som skulle skydda mig. Och så kommer jag ihåg att det var vid ett byte då. Pappa skulle ta med mig till Rinkeby då, en helg han hade mig. Och så sa jag, då började jag gråta och sa det, pappa, men du sa ju det här. Och då sa han, jag vet, men du kan ju inte berätta det för mamma.
Mm.
Det här är vår hemlighet. Och då började jag lära mig det här med hemligheter. Och sen så också här otroligt konstig bild på kvinnor. Han kan inte erkänna fel. Och empatistörd, att han liksom tyckte det var fullt rimligt att visa en 2-åring uppåt porrfilmer. Alltså, nej, det är någonting som inte stämmer.
Men alltså, var det som underhållning eller i vilket syfte?
Nej, men när han sov till 12 på morgonen på helgerna liksom. Man kan ju sätta på Kalle Anka eller något sånt där, men han drog på porrfilmer. Och det jag förstod nu, det är ju grooming. Och grooming är ju att man fostrar barnen i att man normaliserar sex. Så att, men han var ju också ett oönskat barn. Man tror det, det finns en myt som säger att de som har blivit sexuellt utnyttjade också blev det när de blev små. Men det är inte så det ser ut, utan ofta så handlar det om att de inte fick uppmärksamhet, kärlek. Och min pappa berättade för min mamma när de var tillsammans att han blev aldrig kramad när han var ledsen. Han var väldigt rädd som barn.
Mm.
Och vad är det, upp till 3 år, om du inte får tröst och kramar och allting så utvecklas inte frontalloben. Mm. Där vi har liksom empati och känslor. Så att jag tror att skulle man scanna hans hjärna så skulle det vara trasigt.
Mm.
Jag tror inte han har förmågan. Och det är det som gör att jag inte är arg längre. För att jag tror faktiskt inte han har kapaciteten.
Mm.
Nej, men du blev offer liksom.
Ja, absolut. Alltså det, jag kan förstå att han inte hade förutsättningar. Men det gör ju inte att jag accepterar och umgås med honom.
Nej, såklart.
Nej.
Men han lever och bor i Vredäng idag.
Ja.
Mm.
Ja.
Och du har ingen kontakt med honom?
Nej, sist jag sprang på honom så var det ju rättegången 2014.
Mm.
Och han var helt nollställd i den här rättegången. Alltså jag kommer ihåg jag satt där och det var en av mina bästa vänner var ju med på rättegången. Och hon sa det var som att det inte fanns någon bakom ögonen. Det bodde inte någon där. Han var bara helt så här, jag sitter och liksom berättar allting han gjorde mot mig och gråter liksom högt. Och han bara tittar som att det berörde inte honom.
Vad ska man hålla utkik på? Säg att man, det kan ju vara allt ifrån att man har barn på förskolan som blir utsatta eller att man är separerad och den andra föräldern träffar en person. Eller alltså så här, om man är rädd för att...
Vad man ska tänka på?
Ja, vad finns för tecken man kan titta efter liksom?
Ja, ett intresse för barn. Och alltså att man är väldigt intresserad av barn. Och, nej, men de... Nej, era barn kan sova över hos mig, det går jättebra. Eller jag kan byta blöjan. Alltså alla de här intima stunderna. Och, alltså det är väldigt många som säger, och det kunde man inte tro. Nej, att han var pedofil. Och det är så sorgligt, för då är man lite, nej, han var ju så trevlig. Ja, såklart, han groomar ju dig också. De är trevliga. Så att,
men att de så här, inviter till att spendera egen tid med barn.
Men jag menar liksom. Som din man har väl egen tid med era 3 barn.
Mm.
Har du mist, alltså så här, med din historia?
Ja, alltså så här, jag har ju gjort stickprov. Där jag liksom, jag går in för, Gustav sover ju med Evelyn och jag vet att jag ibland har gått upp för trappan och så här... kollat liksom, hur sover de bredvid varandra. Och sen så blev jag så här, gud, det här är inte klokt att jag misstänker min man. Men jag,
för samtidigt.
Ja, jag vet. Nej, men det är helt... men jag tror... Och jag pratar med mina barn om integritet, att mamma och pappa får inte göra så här. Och de blir så här, va? Varför inte det? För de är ju en snopp eller snippa, det är som en armbåge. De fattar inte laddningen. Mm. Men vi pratar med dem och håller väl koll på varandra utan att misstänka liksom. Men respekt för integritet är lika självklart som att säga tack för maten eller hej.
Mm.
Så. Vi jag vet inte, vi bara lär om privata delar och att man ska respektera det och de har det liksom naturligt.
Mm.
Och sen så säger vi till liksom när släktingar kanske säger kom och sätt dig knät så får jag en kram. Nej, nej. Utan det får komma naturligt, inte på uppmaning. Så vi lär våra barn att tackla det, men att de också får kram om de vill.
Ja,
men
för det är ju så enkelt, det vet jag. Det säger ofta, kan mamma få en kram? Eller så här, vill du ge mormor en kram? Mm. Och de bara, ja. Alltså, men det är inte så att så här, nu går du och ger mormor en kram. Men man uppmuntrar ju till att ge mormor en kram. Ja. Men det kanske man inte ska då.
Ja, jo, men det kan man. Om man alltså du känner ju dina barn. Alltså man kan ju ändå så här, man ser att de vill och buffar dem åt. Men jag tror mer man ska prata om hur naiva vi är. Vi är ganska duktiga på det här med kramar och integritet och så, men det är någonting som händer från 7 till 9 års ålder när vi ger våra barn telefoner.
Mm.
Och vi ger dem fri tillgång till porr, alltså, och att det blir deras sexualundervisning.
Mm.
Alltså vi behöver lära oss prata om det också. På ett bra sätt och ha med oss föräldrar i det. Men då är det ju att man ska försöka prata inspirerande och inte skrämmande. Nu när vi pratar här, då tror jag många blir rädda.
Såklart.
Men att man mer säger, vet du, istället för vanlig YouTube så kan du se till att ta bort den och lägga in barn YouTube så att de slipper bli exponerade för vuxna grejer.
Ja, och din dotter Evelyn, hon föddes ju med en funktionsvariation, Williams syndrom, som också, jag vet du har skrivit om att så här, hon är väldigt kärvänlig och tillgiven och kanske lite extra mer än vad dina andra barn är. Och kanske inte heller har samma förmåga att sätta gränser.
Precis.
Hur jobbar du med henne? För då förstår jag att du får jobba på ett lite annat sätt kanske.
Inte bara sätta gränser, typ så här, respektera andras gränser.
Ah, okay.
Alltså hon älskar alla. Hon går fram, jag vet, Charlotte, min kollega på jobbet, som är ganska introvert, och hon är inte den som skickar hjärtan i emojis, och hon är inte den som kramas. Så kommer Evelyn fram till henne och börjar smeka henne på armen. Men det är en 5-årig liten tjej liksom. Och Charlotte bara, jaha. Så här, och jag bara, Evelyn, du kan säga hej, du behöver inte ta liksom. Men hon är duktig på att säga stopp. Men hennes diagnos gör att hon litar på alla. Vilket gör att jag är väldigt glad att hon kom till mig, för att jag litar inte på någon.
Nej, det blir en bra kombo. Du kan balansera upp henne.
Ni är bra team.
Ja, men verkligen. Men det är också häftigt att hon kom 2015, som var början av mina arga år.
Ja.
Då får jag liksom en kärleksklump till dotter som bara ser positivt. Så att jag har jättemycket att lära från henne och lärt mig massor.
Och hon ska börja förskoleklass nu i höst. Mm. Och du letar febrilt efter en bra skola till henne.
Ja, det är svårt alltså. För att funktionsvariation, det är ungefär som titeln invandrare. Som att alla utanför Sveriges gränser skulle vara likadana. Ja. Men det är ganska stor skillnad på Japan, Brasilien, Kanada och så vidare. Och det är ganska stor skillnad på autism, Williams syndrom, Down syndrom. Det finns så många diagnoser.
Ja. Men är Williams syndrom ett... på det här NPF-skalan. Mm. Alltså det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, autism.
Ja. Det är det. Och det är en kromosomavvikelse, och det är väl 3-5 barn varje år som föds med det. Och det syns inte
i
på...
Sverige.
I Sverige. I Sverige.
Mm.
Och det syns inte på KUB-testet, vilket jag är väldigt glad för. Och
varför då?
Nej, för att då vet jag inte om vi hade behållit henne. För att det finns sånt stigma i Sverige och i världen kring barn med funktionsvariation.
Mm.
Och jag menar, det är ju inget fel på Evelyn, det är ju fel på världen.
Ja.
Alltså hade världen varit trygg och allting, så hade det inte varit några... Hon har egentligen ingen funktionsnedsättning. Hon har ett hjärtfel, hon älskar alla. Alltså, KUB-test borde istället visa huruvida personen är en psykopat, narcissist...
Ja.
pedofil, om det skulle kunna, det kan skada. Men en med Downs skadar inte någon.
Nej.
Det är liksom, så att det är lite, ja, det är synd att vi liksom puttas åt det hållet att, ja, men nu ska vi få göra kubbtest och då har du möjlighet att göra abort liksom. Men det är för sjukt. Alltså,
men när ni söker skola då är det alltså så att barn med funktionsvariation, de liksom föses ihop på något sätt, eller det är lite så här är en sån klass. Där kan det gå.
Ja, eller fast vi, ja, det är liksom man graderar det i olika. Det finns ju de med grav funktionsnedsättning som behöver mycket hjälp och mild och lindrig.
Mm-hmm.
Ja, och är vi ju lindrig så hon behöver ju social, alltså så här, alla behöver social stimulans men på olika sätt. Så att,
men och varför kan ett barn med lindrig inte gå i en vanlig inom situationstecken klass?
Nej, det kan de ibland, men det blir ofta så eftersom de oftast har en person som är mer av en assistent liksom, så hamnar de väldigt mycket med den personen. Alltså jag vet så lite om det här.
Men jag tycker det är så konstigt för jag har ju en lindrig funktionsvariation säger man då, ADHD. Och jag har ju gått i vanlig klass. Nu hade ju inte jag fick inte jag den diagnosen när jag var i skolålder utan som vuxen. Men det, då tycker jag också att det är, inom lindrigt så är det också olika. Alltså det behövs ju så otroligt mycket olika.
Men du är inte lindrig. Lindrig är mer lindrig förståndsnedsättning. Du är inte förståndsnedsatt.
Nej.
Nej, det tror jag inte. Nej, men det tror jag inte.
Nej.
Claudia bara, eller? Ja. Så,
i vissa sammanhang kanske.
Ja. Men nu är det ju väldigt anpassat så att man har såhär skärmar runt barn med ADHD för att man ska koncentrera sig.
Ja, precis. Så alltså, att man kanske liksom får röra sig mer eller du vet så här att man...
Ja. Men har du medicinering? Hur är det? För jag ska nämligen genomgå en utredning. Det är väldigt många som har överlevt sexuella övergrepp som blir feldiagnostiserade med ADHD. När vi egentligen har en sorts hjärnskada som man får när man är barn och utsatt för trauma. Så har man fått väldigt höga doser av stresshormonet som faktiskt skadar hjärnan. Och då kan man få ADHD-symptom utan att ha ADHD.
Men vad gör medicineringen?
Den det är ju centralstimulerande så att den får ju mig att alltså det är ju inte amfetamin men det är metylfenidat som har ungefär samma sammansättning så att en person som inte har ADHD som tar den medicinen blir ju liksom speedad och så på mig funkar den helt tvärtom. Men medicinen för mig i alla fall gör att jag har både långtidsverkande som jag tar på morgonen och sen fyller jag på med korttids. För att det påverkar sömnen annars om jag fyller på för mycket.
Ja, jag tänker på bara när jag levde lite mindre hälsosamt i Barcelona.
Lite tveksamt.
Ja, precis. Lite tveksamt. En annan substans och sådär. Och då kan det hända att jag testade ett preparat som liknade det du tar nu.
Ja, du har hört det att du kanske gjorde det.
Ja, jag hörde att det var någon som berättade för mig. Då berättade den där personen att jag blev väldigt lugn också. Ja. Nej men på riktigt, det var ju jättedålig drog. Jag fattade ingenting. Här sitter jag och gör ingenting och alla andra hoppar omkring.
Ja, amfetamin är ju speed. Det finns ju en anledning till att smeknamnet är speed.
Ja, fast det blev det ju inte på mig.
Nej, men då gör utredning. Det är ju jättemånga. Sen jag
men var det
utredning.
Härligt? Då sa den här personen att det var härligt då.
2004 var det här om det är någon som vände.
Det var, ja, men, var inte förra veckan.
Nej, det var inte förra veckan här. Nej,
men det är väldigt harmonisk.
Ja, det kan ju, jag har berättat det förut tror jag. Om inte annat så blir det nyhet nu. Men så jag var pingstvän väldigt länge, några år. Och sen så, sen så blev det något helt annat. Och det är också så här lite borderline.
Svart eller vitt.
Ja, fan ta det här kyrko och leva celibat. Nu jävlar ska det liggas. Och supa så kanske en och annan lina. Det är ju inte klokt alltså. Ja. Men det var en väldigt kort period. Och det var ju inte alls kul. Det var ju, alltså, när man testade de drogerna. Alltså, jag satt ju bara så här, jaha. Det hände ju ingenting.
Nej, det är ett ganska tydligt tecken.
Men hur fick du remissen? Det här får vi får prata om det sen kanske.
Vi ska också göra ett till avsnitt om bara ADHD. Vi kanske ska följa dig i din...
Ja, men gärna. Ja, men det var ju så skönt, för jag orkar inte kränka folk med hur ofokuserad man är. Liksom. Det är inte, jag skulle vilja ha en t-shirt där det stod Jag är inte arrogant, jag är sinnesförvirrad. Alltså så här, hallå. Jag är jättesnäll.
Men är det därför du har personal som sköter sådana saker till dig?
Ja, ja precis. För ibland så säger jag att det inte är personal utan det är så här assistenter som alltså inte
vårdare.
Ja, vårdare, exakt, vårdare. För de du har inte koll på läget, Elin. Liksom, jag är högfunktionell på jobbet men det är för många bollar i luften och...
Ja, du behöver någon som säger nu ska du dit.
Ja.
Ja,
jätteskönt.
Är du sugen på att få fler barn?
Ja, jag vill ha en David, absolut.
Ja.
Uh-huh. En fyra.
Så ni övar på det?
Nej, Gustav, jo jag gör det. Ja. Men
han är inte down with the project.
Nej, han är inte det. Gustav är 45. Och han säger, jag vill inte gå med rollator till studenten. Alltså så här, han känner inte... Men jag skulle jättegärna...
Men du, jag tänker att vi ska hinna prata lite om dig som, och ditt jobb.
Ja!
Som är så spännande. Du driver ju en podd som heter Snacka snyggt.
Yes.
Du driver ett företag. Podden är ju en del av företaget Snacka snyggt. Och du är retoriker. Jag tänker att vi skulle vilja bjuda våra lyssnare på lite så här tips som gör att... podden heter ju ändå Livshjulet.
Ja.
Retoriktips som gör att hur kan man kommunicera så man blir en lite härligare människa på jobbet, i relationen. Hur kan vi kommunicera bättre helt enkelt? En stor fråga.
Ja, alltså...
Kanske börja med så här, i kärleksrelationen.
Ja, i kärleksrelationen. Ja, men då har jag ett jättebra tips. Och det snackar vi om också i, jag tror det kom här i början av året, hur man pratar motiverande. Men då är det med ens partner så kan man oftast klaga istället för att önska. Så det är istället för att säga, men varför ställer ni inte undan skorna? Eller ställer i ordning skorna så kan man säga, åh, jag skulle så gärna vilja att nästa gång, kan ni inte bara ställa dem ihop? Det skulle göra mig så glad.
Men då måste man ju vara på det, i det state of mind liksom själv. Så här, för annars så blir det ju att man har klagandet i sig, men så här, jag skulle gärna önska att ni ställde ihop skorna. Så skulle det bli för mig.
Ja,
taggigt som fan.
Lite passivt aggressivt.
Skorna skulle önskas ställa sig ihop. Alltså,
ja, det blir så hemskt. För ibland tycker man, vad fan är problemet?
Ja.
Alltså så här, ställ i ordning skorna.
Mm.
Men så ska man helt plötsligt... Gustav genomskådde det.
Det var, ja, det är klart.
Älskling, jag skulle önska, då skulle jag bli glad. Han bara, skulle du det? Skulle du? Han verkar ju falsk och låter. Ja. Men jag får 5 poäng för att jag försöker.
Ja, men då är det ändå...
Men det är så svårt. Och sen så här, han klagar aldrig min man, förutom när jag kör bilen. Och då kan han vara så här, lite så här, han är inte aggressiv alls. Alltså så här, han klagar inte. Men när jag kör och ska parkera bredvid trottoarkanten, då blir han så här, alltså en sån här ljud. Och det gör mig så himla irriterad. Så då är jag lust att skrapa de där fälgarna på hjulen. Så att det är liksom...
Ja.
Och skylla på att du kom av dig för att han flåsade och lät så konstigt.
Ja, ja men precis. Och då tänker jag på hur... Han kan säga, ja, det är ju tur att man köpte billiga fälgar, säger han då. Och då tänker jag på hur jag dagen innan höll en kurs i kommunikativt ledarskap. Och det är viktigt att man tar feedback konstruktivt. Så tack. Och jag ser hur jag säger det. Och det är inte så att jag vänder mig till Gustav. Bara, nu känner jag att jag växer... av att du säger det här. Det är verkligen, gud vad fint. Tack för din feedback. Utan jag är så här, men du då?
Alltså, det blir bara så här,
nej, men man blir, ja verkligen, primitiv nivå. Så att det är så här, jag är absolut ingen, det är många av mina vänner som bara, vem är den där kvinnan i tv-sofforna? Ja. som bara, så kan du säga. Så då kanske hemma så pekar man fing. Nej, inte så illa är det inte, men nästan.
Vad är det vanligaste felet vi gör i våra relationer då?
Nej, men det är väl att vi anklagar och kör blame game istället för att säga, gud jag behöver verkligen tid med mina tjejkompisar, så kanske man säger, men du träffar dina killar då, alltså att man kör the blame game. Så att jag tänker att, och sen så när min snubbe kanske varit ute med sina poler, att jag säger, ja men nu har du bara kul att ni hade kul, kom ihåg nu att du fick, att man håller det mot dem istället för att glädjas med.
Just det.
Så att jag tror blame game och klaga istället för att önska. Så, det tror jag.
Men hur kommer man bort från det? För jag tänker det här att, som också är mycket under småbarnsåren, det här ogina, att man inte unnar varandra, att man blir småsint. För det är också en känsla som är så, man blir skamsen själv. Man föraktar ju sig själv.
Ja.
Hur kommer man bort från det då?
Man kompenserar väl lite med annat härligt göjs. Alltså jag tycker, jag, när jag jobbade på Konsum vid Älvsjö station så bondade väldigt mycket med äldre, alltså pensionärer var så himla mysiga och då var jag singel och träffade mycket snubbar. Så jag tänkte, men någon gång ska jag träffa någon jag ska gifta mig med och hur gör man då? Ja, men då måste jag ju fråga alla veteraner som har varit gifta i 7000 år.
Mm.
Och då var det ett par, kan jag säga, 80-85 år som var så himla gulliga och kära. Jag bara, vad gör man för att hålla ihop? Och då viskade hon till mig, hon bara, du vet att man måste flirta. Ibland så nyper jag honom i rumpan. Den är lite längre ner numera, men det gör inget. Tar man tag i det lilla skinnflisan
där. Underifrån.
Ja, men precis. Och att man ska flirta. Och det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är viktigt att så här, bara för att man har blivit mamma så behöver man inte vara en mamma.
Nej.
Hela tiden.
Nej.
Det är så många som blir det.
Nu har jag fött ett barn här så att nu blir det ingenting.
Nej. Titta inte på mig med de där ögonen.
Nej, för att jag är bara... jag är en mamma och en amma. Titta inte på de här mjölkkanonerna. De har inget med sex att göra längre.
Ta inte på mina mjölkpaket.
Ska du ha mjölk eller? Är det det du är i kaffet? För jag ser ingen annan anledning.
Det finns inget att hämta.
Nej, det finns inget att hämta. Fabriken är stängd.
Nu, hur gör du det då med Gustav? Hur flirtar du med Gustav?
Nej, men det gör jag hela tiden. Alltså, jag tycker han är så jävla het.
Mm.
Tycker jag.
Ja,
ja, men det är han.
Tack!
Ja, det.
Jag blir så glad.
Ja.
Alltså, om jag hade varit man här, då hade jag varit en manskis. Jag är så glad när ni säger det här om min... Ja.
Men, kuttersmycke.
Ja, men verkligen. Det är så, ja. Men han är inget kuttersmycke. Men lite, nej.
Men det kan man få vara.
Han är fantastisk. Nej, men jag är väldigt, väldigt kär i min man. Jag tycker han är fantastisk och jag låter honom veta det. Men det sköna är att han bryr sig inte om sådana komplimanger jag ger. Så när han kommer ner för trappan i kallingar så säger jag, kolla på dig själv, det är inte klokt. Du får sluta träna, det får mig se dåligt ut.
Uh-huh.
Men han är så här, han bryr sig inte om sånt där. Han är en snygg kar som inte vet hur han ser ut, han bryr sig inte riktigt.
Och det är ju attraktivt också.
Uh-huh.
Det hade varit värre om han har stått och flexat.
Men är han bra på att ge dig komplimanger?
Nej.
Nej.
Det är det inte. Utan, men det är ingen fara. Jag fiskar dem.
Ja.
Vad tycker du? Flätorna, vad säger du?
Ja.
Men idag tror jag att han sa att jag är en ninja ska ut på något. Så han ger lite underfundiga Göteborgskomplimanger som är kul. Men
du kan aldrig bli irriterad för att han inte uppvaktar dig med komplimanger då?
Nej, för att jag tror att jag skulle lämna golvet och få hybris. Alltså så här, jag tror att det är bra att han håller mig på jorden.
Du ska få en
stylist då. Ja, men...
men han kanske tänker att du får det genom ditt jobb ändå, liksom. Du får ta emot så mycket, dina följare hyllar dig och...
Ja, men så här,
men jag tror... Nej, jag tror inte det är uträknat så. Jag tror att man bara, antingen är man en sån eller inte.
Är Manuel bra på att ge komplimanger?
Han är faktiskt väldigt bra på det.
Ja,
men det är han, det måste jag säga. Men han får något, så här, han får något i blicken. Och liksom, som man blir glad av.
Mm.
Så. Efter
efter det var det jag fick få något i blicken så lät det så himla PK.
Ja, men han är bra.
Ja. Nu tar vi en kopp kaffe, älskling.
Ja, men han får något sånt där.
Kaffe.
Ja, men härligt i blicken där man verkligen känner att shit, han tycker verkligen det där på riktigt.
Mm.
Det är fint, tycker jag. Vi har varit ihop 11 år nu.
Mm. Hur länge har ni varit ihop?
13.
Ja.
Är det 13 år? Ja, det är 13 år.
Jag tycker att det händer något magiskt där när man går över 10 år. Alltså, då känns det plötsligt så här, då börjar man också... Eller för mig så blev det i alla fall att det känns som så här, fan vad bra jobbat av oss.
Ja.
Alltså dels det, att man känner så här, fan, man klappar sig själv på axeln lite grann. Fan, vi har ändå... För jag menar, det är ju klart att det går upp och ner. Nu har vi aldrig haft någon så här superkris, liksom. Men det är klart att det går upp och ner i hur kul man tycker det är att hänga med varandra.
Ja, och ni har fått två barn.
Och vi har fått två barn och sådär. Så att, och jobbar också inom så här yrken som är lite, men så svaj. Vi har ju valt det själva, vi älskar ju våra jobb. Men det är ju inte alltid helt 100% säkert att det kommer jobb heller. Alltså, så här.
Men ni jobbar ju med varandra. Och ni jobbar med varandra. Och jag vet, jag har pratat med båda om er utan att... Lyssnarna som är med oss idag har hört, men att ni älskar det.
Ja,
båda
ja,
två.
Ja, ja, det är jättebra. För då har man någon som förstår ens prioriteringar. Annars hade det nog varit ganska jobbigt.
Mm.
Alltså, sen tror jag att det är väldigt individuellt. Jag tror att för vissa skulle det vara döden att jobba tillsammans. Alltså, men för mig, jag går ju igång på att jobba med Manuel. Alltså så här, det finns nog, vi är som allra bäst som par när vi har projekt ihop. Ni jobbar ihop jämnt, men vi jobbar ju mer på projektbasis.
Mm.
Liksom. Vi har ju vårt produktionsbolag tillsammans, men, ja, men som i höstas när vi gjorde våran film. Alltså det är så här, ja, men då är det bara slå gnister om relationen. Det är underbart, tycker jag. Vi är verkligen som bäst när vi är som mest intensiva med varandra egentligen.
Men det är väl också då man får se varandra i professionella ögon. Mm. Och det är ju en attraktiv bild.
Mm. Mm. Det är det ju. Mycket mer än någon som sitter i liksom gympakläder och spelar tv-spel. 24-7.
Nu känner jag mig lite utsatt här. Jag sitter i mina gympakläder här.
Ninja-kläderna,
men Dr. Mortis. Ja,
man är inte tv-spelskille. Men det kan ha funnits relationer i mitt liv där det har varit lite så. Ja. Och det är ju inte så attraktivt, tycker jag.
Nej, verkligen inte. Elaine, ska du, för du var och tränade innan du kom hit.
Ja, jag hann inte med det jag skulle göra, det gör jag aldrig.
Så nu ska du hem och fortsätta ditt pass då?
Nej, jag ska faktiskt på någon sån här elektrisk träning som jag gav till en killkompis.
Just det.
Jättekul. Mm. Att se honom få lite stöt där.
Och få några själv.
Och få några själv. Jag tycker det är kul.
Ja. Och vi är så glada att du ville gästa oss.
Ja, jag är så glad att jag fick.
Och jag bara känner att du får komma tillbaka snart.
Ja, men gärna.
Igen.
Och så får vi dricka lite bubbel i vår.
Ja, verkligen.
Det ska bli, göra det.
Det ska bli 12 ska grader här.
Det ska bli vår imorgon.
Ja, ja. Nej, men jag är på.
Vi bokar en tid.
Vi bokar. Vi kör lite blame game hemma och sen så.
Och så
jag behöver faktiskt dricka bubbel.
Ja,
ja,
det med livshjulet.
Ja, och jag är jättenyfiken på att följa din resa om du gör en utredning också.
Ja, nej, det ska jag berätta. Ja. Jag ska bara få en remiss. Jag kontaktade någon privat och de sa ja, det kostar 38 000.
Mm.
Och jag bara säger ja, hej då.
Ja, så sa du, jag ska börja lite föreläsningar så.
Ja, precis.
Jag återkommer.
Ja, precis, corona har fått ta slut.
Ja.
Ja, nej, men jag tror att det är en spännande grej som många, alltså vi behöver prata mer om det och speciellt kvinnlig ADHD.
Mm. Mm. Ja, gud ja.
Ja, men lycka till nu med elchockerna och hoppas vi överlever.
Tack snälla.
Och tack snälla för att du kom.
Tack.
Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där, för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.